Silvermasken. En kort biografi över drottning Kristina av Peter Englund.
1. Det var inte mössens fel den här gången. Att premiären blev stoppad berodde istället på en direkt befallning från kungen. En befallning lika oväntad som exempellös. Vem hade hört talas om något liknande? Den höga scenen på palatsets gård fick självklart stå kvar. Calderon, som givits 4000 reales i betalning för att skriva denna pjäs och ett annat stycke, fick ett lugnande besked av kungen, där denne gjorde klart att ansvaret inte var pjäsförfattarens. Att hans majestät litade på honom och hans talang, att han, citat, trots att tiden är knapp, slutcitat, nog skulle hinna med att författa ett nytt stycke som skulle ersätta det stoppade. Det må så vara. Det stora bekymret för arrangörerna var inte Calderon, som verkligen var flyhänt. Eller ens skådespelarna, vilka som vanligt bara dragit samman inför festligheterna och som nu kunde återvända till de teatrar där de vanligtvis uppträdde, redo att hörsamma en ny kallelse. Det som verkligen ställde till det var givetvis vagnarna. Om de kommit på plats måste de rullas bort igen, troligtvis släpade av de oxspann med guldmålade horn som annars skulle dragit dem runt på Madrids gator. Sedan skulle hantverkarna riva de höga, vackert bemålade överbyggnaderna med alla deras dörrar, luckor och ridåer, alla uppfällbara figurer och utsvängbara sidor, med all deras underbara och synnerligen komplicerade mekanik. I det här fallet bland annat ett helt skepp, byggt av teatermaskinister från Italien, som skickats efter under våren. Sedan, när Pedro Calderón de la Barca lämnat in sina undertecknade instruktioner för ersättningspjäsen, skulle nya höga scenerier byggas på vart och ett av de fyra stora vagnarna. Kanske fanns det duk, detaljer och maskiner som blivit över från andra år. De sparades alltid, just för att de möjligt återanvändas. Men även om så var fallet skulle den mästersnickare som just det här året fått kontraktet att bygga vagnarnas överbyggnad få slita hårt om de skulle bli färdiga i tid. Och färdiga i tid måste de bli. Inte bara för att kungen och drottningen förväntade sig det. När Helga Lekamens torsdag kom skulle de som vanligt sitta där, förväntansfulla, på sitt speciella podium på Buen Retiros innergård. Och inte bara de förresten. Hela hovet skulle finnas på plats. Och en rad av stadens högste med sina familjer. För lika lite som man kunde fira Corpus Christi utan dessa speciella teaterstycken, lika lite kunde man spela dem utan dessa två våningar höga vagnar med alla deras bjärta färger, märkliga ljud och förbluffande hemligheter. För den vanliga publiken var det givetvis otänkbart. Och var skulle skådespelarna byta om? Det gjorde de alltid inne i dessa skapelser av trä och duk, sammanträngda med de specialister som styrde de gnisslande teatermaskinernas alla kugghjul och vajrar och hävstänger och motvikter. Dessa stycken var en gammal tradition, med rötter i medeltidens mysteriespel. Men även om respekten för det åldriga var viktigt, och även om pjäsernas olika religiösa moment uppskattades, eller i alla fall respekterades, var det självklart spektaklet som i första hand lockade folk i tusental till dessa tillställningar och fick dem att följa med i handlingen, andäktigt, trots att de ofta inte kunde se mer av skådespelarna än den övre delen av deras ryggpartier. Inte så att denna typ av underhållning saknades i Madrid. Tvärtom. Teaterkulturen där var ovanligt livfull. Dels fanns där alla de föreställningar som arrangeras av hovet och i olika privatpalats. Dels två fasta teatrar, Corral de Cruz och Corral de Principe, som var öppna för alla. Till detta ska sedan läggas alla kringresande teatersällskap av skiftande talang och storlek, som gav sina föreställningar på marknader eller i tillfälliga lokaler. Men dessa teatrar kostade alla pengar.